kära jobbsökare och vägfinnare mot en hållbar karriär. Mitt namn är Kristina och jag är grundare och vd för Impact Jobs. Impact Jobs vill vara Sveriges community för de som vill sträva mot en hållbar karriär. Därför så finns det på vår hemsida massor med meningsfulla jobb och andra tips i form av blogginlägg och events relevanta till hållbarhetsfrågor just för att maxa din samhällsnytta. I denna podd vill jag gärna diskutera vad en hållbar karriär är. Jag vill lyssna på olika jobbsökare om deras resa samt folk som har mer insikt i olika saker som just har med en hållbar karriär att göra. I detta avsnitt har jag med mig Oskar där vi ska snacka socialt företagande. Framåt slutet efter det så kommer jag även nämna ett par företag som just är sociala företag och som har dessutom lediga tjänster. Men vi börjar helt enkelt med dagens ämne. Hej Oskar!
Hej Kristina, vad kul att få vara med i din podcast.
Ja, vad roligt att ha dig här. Hur är läget? Hur känns det?
Gud, det känns jättebra och jag är supertaggad på att få vara med här och dela med mig.
Ja, jättekul. Jag tycker vi börjar från början så att du ska få lov att berätta lite om dig själv helt enkelt.
Ja, vad härligt. Gud, är det nu man pitchar sig själv kanske, men i bra stunder och sådär så brukar jag säga att jag är en livsäventyrare. Jag är en stor fantast av att klättra, surfa, resa, möta människor, kasta mig in i saker. Och jag säger till min omgivning att jag är en entreprenör. Mm. Jag driver företag och initierar saker. Och det gör att min omgivning ibland, de som jag spenderar mitt liv med, ibland kan känna att i andra stunder så är jag väldigt känslostyrd. Kanske lite all over the place. Och men har svårt att fokusera på en sak. Så att det, allt har en uppsida och allt har en nedsida. Och det är väl mig en väldigt kortfattad mening, om man får säga ett par ord liksom.
Ja, fint. Jag tror jag verkligen kan känna igen mig i det där och att vara lite all over the place. Men fortsätt.
Ja, men visst. Om man ska ta min resa fram till där jag är idag så brukar jag alltid starta i en väldigt trygg miljö. Eller att jag hade en väldigt trygg miljö när jag växte upp. Men det är också så att jag har sett många miljöer. Om man säger genom 13 års skolgång från första klass till att jag gick ut gymnasiet så gick jag 11 olika klasser. Och jag tror men det är helt sant, det är helt sjukt. Och det var inte så att vi flyttade så mycket utan vi flyttade 2-3 gånger. Men det var liksom skolbyten eller jag ville gå på en speciell skola eller liksom vad som helst. Men nästan varje år så bytte jag klass. Det blev liksom, det bara blev så. Och det gick ingen nöd på mig, men varje skolstart så fick jag komma in där och vara ny eller vara i en ny miljö. Och jag gillade det och jag tog med mig det in i mitt vuxenliv när jag gick ut gymnasiet. Så ganska snart så åkte jag och några vänner, vi flyttade utomlands, jag jobbade i Österrike, Norge. Jag började plugga, bodde i Indonesien, flyttade till Portugal. Så att jag liksom... Den här ombytliga miljön är någonting som jag alltid har tagit med mig och alltid tyckt väldigt mycket om.
Det verkar som du trivs i den.
Ja, men verkligen. Och jag tror att nu är jag i ett annat skede av livet där jag vill ha ett hem och där jag vill ha en plats att utgå ifrån. Mycket, mycket mer än när jag tittar tillbaka på mig själv i de tidiga 20 åren. Liksom idealisten Oskar Olström. Han som studerade utvecklingsstudier på Uppsala universitet och tyckte att alla samhällsstrukturer och företagande och det här stora ekorrhjulet, det var liksom, det var all ondska. och jag tror att det drev mig. Då vill jag liksom flytta in i en tiny living, bo i ett litet skjul och vara självförsörjande. Och det var liksom ett mål som jag hade. Men jag tror att alltså dels kan jag ju inte odla eller snickra och det passar nog inte riktigt min personlighet, tror jag.
Men vad roligt att du säger, för jag kan nästan så här också igen, känna igen mig med så här plugga och samhällsstrukturer och bara krossa systemet. Och den, hela den här stora frågan, så ska man förändra systemet inifrån eller utifrån? Den tycker jag är jätteintressant. Och jag hade ju en intervju med er i Impact Breakfast Club faktiskt, och just fick frågan, ja men vad är nästa steg för dig personligen? Och så hade jag precis sett den här Netflix dokumentären Kiss the Ground, och jag bara, jag måste börja odla själv, tyckte jag liksom. Men vad kul.
Ja, och det är sant, jag menar nu bor jag lite större, och vi odlar faktiskt här framför vår villa. Så, ja, så att man får ju lära sig helt enkelt, det är väl också en del av det entreprenöriella, tänker jag.
Mm. Men varför tror du att du trivdes så bra i det internationella sammanhanget, ombytliga miljöer och resa hit och dit?
Alltså jag vet, att jag tror att det är nyfikenheten som ofta driver mig. Mm. Och bristen på konsekvenstänkande oftast. Jag tror att det är så här, det är förutsättningar för att man ska leva det livet som jag har valt att leva. Och jag tror också att nyfikenheten och tron på att det går. För finns inte tron på att det går att förändra och skapa bättre samhällen och bättre system och en värld där människor och planeten och välfärden kan samexistera och frodas. Tror man inte på det, då utforskar man inte lösningar till det. Mm. Eller på de här problemen. Mm. Så det är verkligen i den miljön. Och sen så tror jag att i dagens samhälle så är globaliseringen och det internationella något som man inte kan undgå eller undvika. Och to embrace it är kanske den enda lösningen.
Mm. Men du låter ju verkligen som en riktig idealist, som du själv sa, full med hopp och engagemang. Vad kan du skicka ut till dem som kanske inte är så hoppfulla just nu?
Åh gud, ja men alltså det jag skulle vilja säga är att man kan bli nedtyngd av problem, och man kan bli nedtyngd av utmaningar, och man kan bli nedtyngd av hur världen ser ut idag. Men förändring sker inte i det mindsetet, utan förändring sker när man utforskar grunden till problemen, när man är nyfiken på lösningar, och sen kanske det inte går. Men har vi inte försökt, eller har vi inte alla gjort någonting för att utmana de här problemen med innovation eller nytänkande, eller helt enkelt bara någonting som bemöter problemen i sig, så... Oh, gud, jag vet inte. Det jag skulle vilja säga är egentligen att det finns alltid någonting alla eller vi kan göra. Och om du känner dig nedtyngd någon dag, ta det lugnt. Koka lite te, ta en macka, vakna upp nästa dag och fråga dig själv, varför är jag så nedtyngd av det här problemet? Vad är det som gör mig så ledsen? Eller vad är det som gör mig så arg? Och sen använd det till att arbeta mot någonting bättre. Och vi hoppas att det går. Vi vet ju inte om alla de här samhällsproblemen går att lösa, eller systemförändring är något vi pratar om jättemycket idag. Men, och vi vet inte om vi kan göra det. Men vi kan heller inte bara lägga oss ner och dö och gräva en grop. Det tycker inte jag.
Nej, men precis. Jag tänkte precis säga liksom att pessimisten i mig hör typ så, vi har inte något val än att vara hoppfulla. Nej, men tack för det. Fast å andra sidan, vad jag också hör, det är så, ingenting hjälper för att du ger upp. Mm. Alltså, det blir inte bättre för det. Så då kan man lika gärna prova det andra alternativet.
Ja, och vet du vad? Ibland kan det kännas som att liksom hela vår existens är någonting meningslöst, eller liksom, vad gör vi här ens? Men, men jag tror också att vi har fått den här möjligheten att vara här på jorden, och det är vår uppgift att fylla den här existensen med värdefulla saker. Mm. Värdefulla saker för oss, och om det är också värdefulla saker för någonting annan, eller någon annan, så är det där vi måste lägga vår energi. Så att det är dels, blir man arg på grund av någonting, eller blir man ledsen på grund av någonting, så är det kanske någonting meningsfullt att lägga i den här existensen vi har. Gud vad filosofiskt det blev.
Eller hur, jag tänkte precis säga idealist och filosof. Så himla bra.
Men skriva det på CV.
Eller hur? Men du touchar lite på det som faktiskt som jag har läst mycket med conflict management. Att man menar så, just den här ilskan, hopplösheten eller negativa känslan överlag behövs inte vara en dålig grej, men däremot så måste man lära hur man omvandlar den till något positivt. Så att man kan absolut ta tillvara på den, titta på den och sen försöka vrida på det och liksom göra någonting av det. Men jag tycker att vi går tillbaka till din resa. Det passade inte det här tiny living, självförsörjande, passade inte din personlighet. Utan vad hände sen då?
Ja men gud, alltså jag tror jag var precis i en sån där svacka som vi precis pratade om. Jag hade en kandidat i fredsutvecklingsstudier från Uppsala universitet. Jag hade en fast anställning på Läkare utan gränser. Jag var fortfarande den här aktivisten Oscar, men det var någonting som skavde. Jag gick där på huvudkontoret i Stockholm och kände att samma dynamik som det är i den tredje sektorn hos ideella föreningar och NGOs, samma dynamik gäller och är sann i privat sektor. Och blir liksom, frågan blir, varför kan vi inte ta de saker som privat sektor är väldigt bra på? Värdeskapandet, förändringsförmågan, den inneboende disruptiva nytänkandet och massor av saker som är exponentiell förändring i privat sektor. För här står jag på Läkare utan gränser och processen att ha donatorer, attrahera nya donatorer och behålla de donatorer som man redan har. Mm. Den dynamiken är densamma. Det är ett värdeskapande för någon som ska ge pengar. Sen så är syftet väldigt, väldigt starkt, men jag kände att kanske att företagandet var ett verktyg som kunde jobba med större innovationsförmåga. Där man hade liksom högre risk och mindre konsekvens. För de här stora organisationerna, om de provar något nytt som bränner dem på näsan, så skadas deras varumärken och enormt. De måste hela tiden vara ansvariga mot sina donatorer och de som ger donationer. Medan små företag kan pröva, de kan misslyckas, de kan börja om och de kan innovera på ett sätt som de här organisationerna inte kan. Och då kan vi kombinera det sociala värdet med det ekonomiska värdet och faktiskt skapa samhällsförändring genom företagande. Det intresserade mig så något otroligt. Så att det var liksom...
Det låter jättespännande.
Nej, men, och det var väldigt spännande och det var liksom ögonöppnande för mig och jag visste inte vad jag skulle göra. Så därifrån, det gick väldigt snabbt för jag var mera så här, många av mina gamla klasskamrater de gick in i statliga och överstatliga organisationer eller NGOs och ideella föreningar och de hade praktikplatser och de hade projektanställningar och där stod jag och egentligen så gick allting väldigt snabbt för jag hade beslutat mig och jag, lite av det där vi pratade om i början, vem jag är. Jag kastade mig in i någonting. Jag hoppade av en fast anställning. Jag ansökte till en master i företagsekonomi. Och jag volontärade för en organisation som arbetar med acceleratorsprogram för samhällsentreprenörer från MENA-regionen och östra Afrika. Den organisationen var Socialt Entreprenörskapsforum förresten.
Ja.
Och någonstans i det, när jag fick arbeta med alla dessa samhällsentreprenörer och människor som kombinerar företagande med socialt värdeskapande eller miljömässigt värdeskapande för miljön och för en hållbar planet. Så där någonstans insåg jag att hela min släkt är entreprenörer. Och det hade inte, det hade inte gått upp för mig att min farfar, mina föräldrar, min farbror, min syssling... Alla driver företag. Alla är företagare och entreprenörer. Och det var liksom... Det blev något fint för mig då. Först. Det blev det faktiskt. Och det var också där jag bestämde att jag skulle starta... Det blev nästan mitt tredje företag. För jag kommer tänka på då... Jag startade ett företag när jag... var 17 med mina polare. Det gick skitdåligt. Jag startade en ideell förening ett par år tidigare. Det gick också skitdåligt. Men jag satt där på min masterutbildning. Jag var nästan klar. Jag skrev en master om skalbarhet för samhällsentreprenörer och sociala företag. Internationalisering. Pratade med massa av dem. Och jag volontärade för den här organisationen och gjorde de här acceleratorsprogrammen. Och jag satt och skrev en finansieringsansökan till ett nytt projekt vi skulle göra. Och på en av raderna så inkluderade jag mitt konsultarvode. Så då, och jag hade inte startat mitt företag ännu riktigt, så att då startade jag en enskild firma. Och på den vägen är det. Idag är det ett aktiebolag som heter Action Decade. Döpte jag det till, faktiskt.
Fint. Ja, vad spännande. Berätta mer om det.
Ja, gud. Ja, men det är där vi är idag egentligen. Idag så fortsätter jag driva Action Decade. Och vi har fler kunder. Jag jobbar med nytänkande innovation. Gemensamt skapande. Det kan vara nya tjänster. Men det kan också vara så enkelt som att få med medarbetarnas idéer när man skapar en verksamhetsplan som är i linje med sin nya strategi. Jag jobbar också med social innovation. Vi håller just nu ett jättekult sanitetsprojekt i Uganda där vi försöker skapa nya toalettlösningar för hela världens befolkning. Så då jobbar vi så här. Ja, men det är superroligt. Så det är tiotals aktörer i Uganda och Sverige. Det är en högteknologisk startup med ny hårdvara, ny teknologi, ny toalett. Och så jobbar vi med att inkludera communities i Uganda och hitta lösningar där vi egentligen, eller vi vill helt enkelt att bajset och den mänskliga avföringen ska kunna användas på nytt i produkter och tjänst, eller framförallt produkter som då kan säljas vidare i någon slags cirkulärt system. Så
är
de
det
som
sant?
Ja, det är skitcoolt. Ja, men det är helt coolt. Och det här leds av en organisation som heter MAD, Make a Difference. Så ni får gärna liksom ta in där, kika lite. Vi kanske kan inkludera en länk i botten av det här.
Det gör jag gärna.
Ja, men härligt. Så det är superspännande. Och om ni är intresserade av vatten och sanitet så är det bara att höra av er också. Så det är liksom stora samhällsinnovationer med MAD som tar upp mycket av min tid, men det är också de här innovativa och nytänkande processerna, tjänsteutvecklandet som är mina andra kunder. Precis, och det är också lite spännande nu för att jag har liksom aldrig existerat online med det här konsultföretaget. Så vi håller på att rebranda, skapa en identitet online. Så att om ni vill se...
Är ni med i åldern?
Ja, men exakt. Så att jag har liksom ingen länk till mitt företag just nu. Men ni kan gå in på oskarolström.com. Och där liksom samlar jag länkar till allting som jag håller på med. Och kanske liksom statusuppdateringar och så. För att...
Det kan vi också i avsnittet.
Ja, men det kan vi göra, för det andra jag vill prata om är just det här nätverket, Impact Breakfast Club, som jag startade i våras för ledare och entreprenörer som vill skapa samhällsförändring. Och där vi genom interaktiva möten online, covid-19, på grund av pandemin helt enkelt, blev det online kan man ju säga. Men vi jobbar med att bygga långsiktigt socialt kapital. För jag tror att, Vi måste känna varandra. Vi som vill förändra världen måste känna varandra. Och det här är en plattform för att göra det.
Och vad är socialt kapital, menar du?
Ja, men jag tror att man pratar mycket om att nätverk och känna människor och ha rätt kontakter. Jag tror också att det är socialt kapital om man lägger till tillit. Om man lägger till empati och viljan att hjälpa varandra, och att man har en slags relation som är lite starkare än att jag köper din tjänst eller vi samarbetar i det här projektet för att nå de här objektiven finansiellt eller för att kunna sälja in det här projektet till den här kunden.
Men verkligen, för att vad jag tycker är så himla fint med detta community, det är ju att jag behöver inte besitta den här rollen hela tiden att jag måste sälja en produkt till dig. Jag måste vara vd för Impact Jobs enbart för alltså som en fasad, eller vad man kan säga, att man kan bryta ner den fasaden lite på något annat och liksom möta de andra personerna i det utrymmet.
Men precis, så jag tror att alla oss som är entreprenörer eller samhällsförändrare, vi har flera hattar, vi har en privat hatt och vi har en jobbhatt, och den där jobbhatten är så himla, ibland är det en barriär för att skapa tillit och komma varandra in på skinnet och faktiskt jobba, för att jag tror att man måste ha, liksom, man måste ha tillit, trust, och man måste ha känna varandra för att kunna samarbeta riktigt bra, och då kände jag att det behövdes en annan miljö, en mer inkluderande miljö, och de här plattformarna, både fysiskt och digitalt, som finns idag, liksom de är så inriktade mot superstars. Det är de här stjärnentreprenörerna som ska förändra världen, eller det här är den här stjärnpolitiken som är med i våra nätverk. Och jag bara kände att det är vi vanliga människor som också är helt fantastiska, som ibland kan bli upplyfta till att vara de här supermänniskorna. Det är vi som måste göra det. Vi som har någonting vi vill förändra, som vill göra världen bättre. Vi som är villiga att utforska och kanske till och med ta tag i de här sakerna, som vill leda förändring. Vi måste känna varandra, lära känna varandra på ett mer på ett mer personligt plan, eller inte liksom rent personligt, men ett djupare plan i alla fall.
Ja, men exakt så kan jag känna, liksom verkligen, att jag känner mig, alltså som liksom soloentreprenör och vd för Impact Job, så kan jag samtidigt känna mig oerhört hindrad över att vara ny. Att vara oerfaren på marknaden, att jag är ung, att jag inte har tillräckligt mycket creditnätverk och så vidare. Den här som sen då liksom späs på av självförtroende och imposter syndrome, det begränsar mig oerhört i vissa delar. Alltså jag kommer ihåg när någon sa till mig, bara, ja men det är ju klart, om du vill ha kontakt med någon på LinkedIn så kan du väl bara klicka på knappen. Och jag bara, nej men det kan jag väl inte göra. Liksom, för att det tyckte jag skulle, ja men jag kan ju inte besvära den här personen. Men jag tror liksom, med Impact Breakfast Club så får man det här nätverket som man behöver. Liksom. Man får träffa andra människor på samma plan eller på olika plan helt enkelt. Och det tycker jag, det är extremt givande.
Amen, tack så hemskt mycket, och jag måste säga att jag tror vi alla har varit där, och vi har olika sätt att hantera det här imposter syndrome, eller att känna att man inte duger för en viss miljö eller ett visst rum. Mm. Och jag tror att en del människor, de tar med sig det hela vägen upp när de också är i kraftfulla positioner eller eftertraktade positioner, att de liksom nästan ger tillbaka från sin tidigare erfarenhet och bara liksom, vilka möten tar jag eller hur bemöter jag människor, och har man någonsin varit på typ en konferens där det är liksom lite coolare människor och folk som är sjukt duktiga, de är de här superstarsen. Och jag tycker man ser så tydligt skillnad, vissa superstars eller vissa stjärnmänniskor, de går och kollar på namtagsen och typ går ifrån en intro så fort de känner att det här är liksom inte min nivå. De tänker på nivåer. Ja men precis, nej, men det här kommer inte vara värdeskapande för mig, för att du har ju bara drivit det här soloföretaget i ett år och här är, eller två år eller 10 år ibland, eller vad har du liksom, jag förstår inte om du är cool nog för mig. Det är som så här skolgårdskänsla. Men alltså, det finns andra så här riktigt, riktigt coola människor, riktigt, riktigt duktiga människor som har en mer empatisk approach. Man inser att alla, att man liksom kan lära av alla och att det finns, att alla kan bidra med till ens egen liv och till ens egna strävan. Och det är de människorna jag tror som är mycket, mycket mer lyckosamma i att bygga socialt kapital snarare än nätverk. Sen så är det ju så att de också, de har en bättre sätt på att navigera bland mycket människor i nätverkande miljöer.
Men så att, bara för att förtydliga, vem är Impact Breakfast Club för? Vem får vara med där?
Det är för, alltså vi säger ju att det är för entreprenörer och ledare. Och jag tror att den målgrupp som vi ser att vi riktar oss till är innan man kommer in i något typ av innovationsstödsystem. Typ innan en inkubator, skulle jag säga. Mm-hmm. Så innan man har kanske testat sin idé fullt ut eller har... innan man har modet att komma in i en inkubator, skulle jag säga. För då konkurrerar vi med inkubatorerna, och jag tycker att vi ser att det här är människor som vill testa mycket olika idéer eller har testat idéer och tycker att liksom vill vara kvar i ett mer empatiskt och intimt nätverk. Men också för ledare som just nu jobbar med hållbarhetsfrågor eller jobbar i projekt i... liksom, och inte är entreprenörer, men som gärna vill ta del av den här miljön som vi är. Och har behov av ett annat, mer personligt nätverk. Man kanske... Ja, men vi hjälps väl åt, Kristina, gör inte det? Och, ja, och det här är en... Absolut. Jag vet inte. Kom och prova. Alla som lyssnar på det här kan inte bara... Ja. Liksom, och är sugna på att träffa människor som också vill förändra världen, men inte vet hur, eller så vet ni hur. Dyk upp, kolla läget. Vi är... exakt, man går in på impactbreakfastclub.com och det tar en minut att joina. Och sen så får man ett så här confirmation email och så är man bara med. Det, ja, men vi kan väl inkludera den länken också. Nu känner jag att det blir väldigt så här, länkintensivt i vår podcast.
Nej, men jag har alltid med några stycken. Ja, ja, gärna.
Vad härligt.
Definitivt. Ja, men det uppmuntrar vi till, definitivt. Och det är ju just så här, den gemensamma länken är ju att vi brinner för hållbarhet och liksom sociala företag. Eller hur?
Ja.
Men för det leder oss bra in på just, jag hade velat reda ut tillsammans med dig som har koll, känner jag, vad ett socialt företag är för någonting. Hur definierar man det?
Ja, och det är det här som jag tror att vi alla är oense om. Det är väldigt svårt definierat. För när man tänker på det så här, ta ett vanligt företag, så är det den ekonomiska värdekedjan vi kollar på. Hur mycket ekonomiskt värde får vi in i företaget? Vilket motvärde är det vi skapar? Hur räknar vi på det? Vårt mål är ekonomiska mål, strategiskt. Om man då säger att ett socialt företagande också måste ha a social value chain, ett samhällsgynnande värdeskapande. Och i min värld så inkluderar det också miljön eller arbete för miljön. Så det är för människan och för planeten. Men det måste ju liksom vara ett mål, och det måste vara strategiskt operationaliserat i företaget. Ja, det tänker jag. Ja, men precis. Då vet vi exakt vad ett socialt företag är.
Ja,
precis. Problemet är när man ska definiera hur mycket samhällsfrämjande och samhällsgynnande värdeskapande som behöver finnas, och hur mycket ekonomiskt värdeskapande som behöver finnas. Räcker det att man är ett stort internationellt bolag, eller vilket bolag som helst egentligen, som säljer en produkt och sen donerar en del av sin vinst, eller när de har råd donera pengar till välgörenhet? Det är samhällsgynnande eller samhällsfrämjande värdeskapande och ekonomiskt värdeskapande. Ja, börjar folk säga då. Det är det nog kanske inte. Eller jag menar, det är inte det som... Det kommer inte förändra världen. Det förändrar ju inga system.
Det låter
ju
mer som välgörenhet.
Ja, men precis. Och då kanske folk säger så här. Ja, men vet du vad? Det är den sociala värdekedjan. Den samhällsfrämjande värdekedjan som är den viktiga. Och vi har massa... Det räcker att man är ekonomiskt hållbar. Eller har någon typ av inkomst. Som är liksom produkter och tjänster. Mm. Ja, men om det inte är hållbart nog. Då är det ändå så att det måste vara stöd eller donationer som försörjer det här. Och är man då verkligen ett företag som har kraft och förmåga att förändra världen? Och det finns liksom också geografiska... Alltså från forskningen finns det också geografiska skillnader. I USA så pratar man om liksom... Det ska vara vinstdrivande och samhällsförändrande. Eller det måste i alla fall vara... liksom tydligt ekonomiskt värde på sånt sätt att vi kan växa och skala upp. Det är viktigt, för kan vi inte skala upp vår verksamhet från det vi säljer, hur kan vi då liksom skala upp samhällsförändringen? Hur kan vi då skala upp värdet? Och sen så har vi liksom Europa under samma tidpunkten, och det här är det som gör det så svårt i Sverige just, för pratar man socialt företagande, eller säger man socialt företagande i Sverige, då pratar man om arbetsintegrerande sociala företag. I alla fall fram till...
Som till exempel...
Nej, men typ... de heter massa olika saker, men Famna är väl en bransch... Ja, men typ.
Ja.
Och det finns massvis, och de går oftast inte runt av det ekonomiska värde de skapar, utan de får stöd av regeringen och har alltid fått stöd av regeringen. Och definitionen socialt företagande i Europa grundades av ett forskningsnätverk, eller liksom definierades av ett forskningsnätverk som heter EMES, om jag kommer ihåg rätt. När EU skulle ge ut massvis med pengar till socialt företagande 2008 någon gång, tror jag. Och det som hände då, att så här, de som var liksom, som kunde söka de här pengarna, de behövde vara så här demokratiskt uppbyggda. De fick inte ta ut någon vinst, utan de skulle återinvestera all vinst i företaget. Och det huvudobjektivet liksom skulle vara att skapa samhällsförändring eller socialt värde, som vi säger. Och då blev det bara de här arbetsintegrerande sociala företagen som kunde söka de här pengarna 2008. Så när regeringen gick ut med en ny strategi 2018, med en del finansiering som backade upp den här strategin, med en ny definition av socialt företagande, alltså då Sveriges sociala företags eller samhällsentreprenörskaps i sig, hela den sektorn blev så här, what? Så att det blir ju... Ja, så att idag så tror jag att vi som jobbar med socialt företagande så som den är definierad i mera globalt, att man måste liksom, man måste vara konkurrenskraftig ekonomiskt och skapa socialt värde. Vi blir helt förvirrade i den svenska miljön och kallar det mer eller mindre samhällsfrämjande företagande eller samhällsentreprenörer som en motvikt till det här arbetsintegrerande sociala företagandet. Men även i andra miljöer så är definitionsfrågan, i globalt sett är definitionsfrågan jättesvår, och jag tycker att vi måste skapa en marknad där fördelningsekonomin, vilket jag tror är ett påhittat ord av mig, men där fördelningspolitiken och där samhällets alla pengar och värdet fördelas bättre i ekonomin, de företagen som jobbar med det, målet är att skapa någon slags nytt normaltillstånd. Och i min åsikt så är målet att företag som bidrar mest till fördelningsekonomin eller fördelningspolitiken och miljön också blir det som lyckas bli lönsamma över lång tid. Och där har vi konsumenter ett ansvar, och vi har också det att företagen måste tro att om de ska leva i 100 år och inte gå obsolet och inte liksom gå i konkurs när marknaden förändras, så måste de jobba med att samhället, andra stakeholders också ska ha det riktigt, riktigt, riktigt bra. Och det inkluderar ju också miljön, för det är svårt att ha en bra försörjningskedja, en supply chain, om det är liksom, det är, miljön och klimatförändringarna har också en jättestor påverkan på miljön. Så att jag tror, eller på företagsmiljön och möjligheten att bedriva företag över tid. Det tror jag verkligen.
Om man vill gräva ner sig i detta och djupdyka lite och titta på kriterier, var kan man vända sig och titta på detta?
Gud, ja, men är man intresserad av det här så skulle jag läsa regeringens strategi från 2018. Där har man liksom, det är där vi ofta går tillbaka till, och när projekt ska finansieras i det här stödsystemet då, inte i... Det är egentligen inte pengar som så mycket sociala företag kan söka, men stödstrukturen eller vi som arbetar med det utgår ju oftast från den definitionen. Annars så är det liksom forskningen, RISE, man skulle kunna kolla på olika hybrida modeller.
Tillväxtverket. Kan Tillväxtverket ha något? Vinnova?
Ja, men precis. Och det utgår ju oftast, eller det utgår från den här regeringens strategi. För det är ju liksom, det är myndigheter, så de får ju uppdrag av regeringen att fördela de här pengarna till exempel. Så att regeringen går ju till Vinnova, Tillväxtverket, och säger vi ska stötta socialt företagande, de här kriterierna har vi satt upp, gör de här projektutlysningarna till exempel.
Ja, men precis, för det tänkte jag fråga också näst, liksom, vad finns det för kriterier, men det verkar som det är lite mer komplext än så och finns lite olika varianter.
Nej, men alltså, och det är hyfsat tydligt i strategin, men om man kollar på det, alltså, jag vill leva i en värld där när vi pratar om företagande och startup så är det är samhällsentreprenörer vi pratar om då. Och väldigt ofta så är det många, många entreprenörer som skapar sociala värden som inte ser sig själv som samhällsentreprenörer. Och där, det är där the magic happens. När man tänker som ett företag, man har samma operationella utmaningar vi jobbar med och testa, vi måste få in pengar, vi måste skala, vi måste bli bättre. När det lever gemensamt med att vi måste minska matsvinnet, vi måste göra energin renare, vi måste liksom göra allt det här. Och sen så finns det ju såklart vissa områden, marknadsområden eller vissa delar av ekonomin som det är lättare, typ food waste, det är en sån där. Matsvinn är ett sådant där område som liksom har poppat upp där det sociala värdet och det ekonomiska värdet är väldigt linjerat och det finns mycket pengar att hämta för att det är så mycket pengar som förloras i matsvinnet. Så där ser vi liksom företag, Karma till exempel, som är ett av Europas mest snabbväxande startups just nu. Kanske, jag vet inte om jag tar i. Enligt egen utsago i alla fall. Exakt. Nej, men, och till exempel som i slutet på 90-talet med liksom den här gröna vågen av energi, solpaneler och så. Det är också väldigt linjerat. Det är dyrt med olja, det är få aktörer, det finns mycket pengar att hämta från solenergi. Alltså det finns mycket att tjäna på det. Och när de värdena är liksom i linje, då kan det bli väldigt hälsosamma företag. Och sen finns det ju liksom andra områden där det är mer företagande med någon typ någon profitkänsla. Men där man fortfarande är ekonomiskt hållbara. Men man är liksom precis ekonomiskt hållbara, att det är svårt att skala.
Precis. Men så, är detta framtiden?
Det måste vara framtiden. Är det ett okej svar? Jag menar,
verkligen.
Vi kan inte ha företag som designar en ny läderportfölj och gör den lite snyggare och har bra marketing och branding och trycker ut den i säljkanaler. Alltså, kom igen, liksom mänskligheten. vad gör
snälla.
Men ja, men helt ärligt. Nej, men jag tror också att många företag, speciellt liksom företag som vill har gått förbi liksom en uppskalning och är ganska stora, de förstår. Då börjar man bli oroad över hur man ska liksom inte sluta vara relevant. Alltså det finns det är viktigt att fortsätta vara relevant över tid. Och det finns ju jämt de här undersökningarna. Hur många av Forbes 50 biggest companies i 1970 existerar idag. Och så är det liksom 1%. Jag kommer liksom inte ihåg. Det är ju liksom det företag är oroade över. Och då är det ju dels innovationen och att produkt- och tjänstecyklarna är så korta. Man måste komma på nytt. Allt förändras så snabbt. Men det är också det här med att när produkter och tjänster förändras så snabbt, så måste man skapa djupare relationer och djupare värde liksom för sina kunder, men också för samhället, för kunderna är samhället. Och så att det finns ju liksom, jag tror att företag som är lite större förstår att det är där de måste skapa den relationen, och de måste vara den delen av samhället. Typ som Sandvik aldrig har flyttat sitt huvudkontor från Sandviken. Nu kanske de har det, jag kommer inte ihåg, men liksom gamla svenska industriföretag är stolt över att generera jobb, de är stolta över liksom var de kommer ifrån, Och det är kanske också därför de har, ja, det finns massvis med faktorer, men det hjälper dem att fortsätta vara relevanta, för att de har inte blivit frånkopplade de människorna de tjänar, för det är det man gör, man skapar värde för människor.
Det känns ju verkligen som att det kommer mer och mer, blir en större efterfrågan just på att folk, konsumenter och så vidare, frågar företag, ja men vad är ert syfte? What's the end game here? Och just den ifrågasättningen gör ju verkligen att hållbarhet blir en fråga om företagets överlevnad eller inte.
Men precis, och det här är vår generation, Kristina. Jag tror att det är dels den här konsumentdrivna förändringen. Att man ser att vi säljer bättre om vi också liksom skapar socialt eller miljömässigt värde. Men det är också vi som är nästa generations företagare. Vi ställer oss frågan, vilket företag vill vi bygga? Om jag ska spendera 8 år, eller 8 år plus, eller hela min karriär med att bygga någonting, vad vill jag bygga? Vad vill jag hålla på med? Vad driver mig? Vad får mig att gå till jobbet varje morgon? För att det är FAN inte lätt att driva företag. Jag menar, vi ska sluta glorifying it. Det är hårt jobb. Men samtidigt så ja, det talar till mycket annat som vi söker i vår generation i alla fall. Men helt enkelt, jag tror att morgondagens företagare förstår resan. De vill skapa någonting som är bra och nyttigt för samhället. Konsumenten driver på. Och jag hoppas att när vi pratar om hur många företag från 2020 som fortfarande existerar om 50 år eller om 30 år, så är det de som har skapat mest värde för samhället som fortfarande överlever. Jo, jag tror stenhårt på det. Det är väl typ det jag ska säga.
Ja, fina avslutande ord tycker jag. Jag tycker att det blev den perfekta avslutningen på dagens tema. Så att jag tycker vi håller där helt enkelt. Jag tackar dig, Oskar, för att du kunde vara med här.
Tack för att jag fick med. Jag känner att jag bara så här, jag har bara pratat, jag har hållit monolog, men det var otroligt kul att få vara med i din podcast.
Det var precis min avsikt, så jag är supernöjd.
Härligt. Tack så hemskt mycket för mig och vi får väl göra det här igen kanske.
Definitivt. Jag tänkte bara avsluta själva avsnittet med lite tips som jag har hittat från då sociala företag, men jag kanske ska säga jag kan inte säga samhällsföretag.
Ja, men det kan man säga, samhällsfrämjande företag får vi säga. Framtidens företag.
Kan jag säga impactföretag?
Ja, gör det.
Okej. Först ut är Climate View. Och de skriver så här om sig själva. Climate View was founded on the principle of agile, a philosophy built on the very purpose of tackling complex problems. We applied to the mother of all complex problems, climate breakdown. Visualization, collective intelligence and transparency are the main pillar we focus on. June 2019, Sweden released Climate Panorama, the world's most comprehensive roadmap of a nation's transition towards a carbon neutral future. In the coming months, a number of pioneering cities and nations worldwide will also join the Climate View platform. The entire planet is our end goal. Väldigt ambitiöst. Ska vi se. Och just nu ligger där 7 lediga tjänster på deras sida. Och vi länkar det i avsnittet senare. Bland annat så finns det influencer, climate change internship, data scientist for climate strategy, international business growth. Jag tror en del är i Stockholm och Umeå, men jag ser även en remote. Så gå in där och kolla om detta verkar intressant. Näst ut är Go Climate som skriver om sig själva så här. Go Climate is a social company created in 2017 with the sole purpose of making it easier to start living a climate neutral life, to slow down the biggest threat to humanity and the planet as a whole, climate change. We strive to do this in the most effective, fun and sustainable way possible, all while using 100% financial transparency so that you can see exactly how your money is spent. We only support gold standard certified projects to ensure your money makes as much as a difference as possible. Och de har just nu en ledig tjänst som heter Climate Advisor. Stockholm och remote står det. Så att in och kolla på den också om det låter intressant. Det var allt för oss denna gång. Tusen tack för att ni har lyssnat. Har ni feedback, frågor eller tips så kontakta gärna mig på kristina@impactjobs.se och följ oss på social media. Vi heter för det mesta Impactjobs. Ni kan säkert hitta det. Tusen tack för idag. Ha det så fint. Hej då!